Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Kära lyssnare, så här ligger det till. Linus Hallenius är veckans gäst i GIF-podden, och när han satte igång och pratade, då gick det nästan inte att få stopp på honom, så därför har vi delat upp veckans avsnitt i två delar. I den här första delen pratar vi om massor av saker, bland annat förändringen från 3-5-2 till 3-4-3, relationen med tränaren Joel Cedergren och hur det sa klick, lite som med kungen och drottningen, relationen med tränaren David Wilson och hur det, ja, inte sa klick. Om hur han petades när han inte förlängde kontraktet med Giffarna och så småningom lämnade för Hammarby 2009. Om drömmålet mot Syrianska 2010 som utsågs till näst snyggast i världen på FIFA-galan, där han förresten träffade Andres Iniesta. Vi pratar om debuten i Serie A, om hur det skar sig med sportchefen Genoa och hur han tvingades byta om i en skrubb. Det här och mycket, mycket mer i GIF-podden med Linus Hallenius, del 1. Håll till godo. Du lyssnar på GIF-podden, avsnitt 36, med mig Peter Öhrling, bredvid mig som vanligt Oskar Trollflöjten Lund, och med oss i studion Linus Hallenius, välkommen.
Tack, tack.
Ja, innan vi går på gästen, Trollflöjten.
Ja.
Var kommer det ifrån?
Nej, jag vet inte. Det lät jävligt bra.
Ja, vad säger du Linus? Okej, smeknamn.
Jag har aldrig hört det. Vi har känt varandra ett tag. Ja. Jag har aldrig hört Trollflöjten, jag vet inte.
Fast nu har vi myntat det och nu har det fastnat redan, känner jag.
Ja, vi får väl se vad poddlyssnarna säger, men jag får köpa det då.
Föredrar du teskedsgumman?
Nej, jag tror Trollflöjten känns lite bättre.
Mm. Det kanske kommer nya smeknamn framöver.
Ja, det ser vi fram emot.
Linus då, hur har din dag varit så här långt?
Jo, det har varit bra. Kommer från träningen och så hann jag slänga i mig lite lunch. Så att jag är ledig imorgon också, så passade det bra att podda idag.
Mm. Jag tycker om poddstudion då? Du sa det innan vi satte igång här, att det var sämre än vad du hade trott.
Jag trodde man skulle få sitta. Och det finns utvecklingspotential. Ja. Men det tyckte ju ni.
Ja, och även Joel i förra podden.
Ja, han var ju ganska tuff i sin kritik. Men ja, den här podden spelas ju innan Sirius-matchen, så vi får se det då, att är det lite tunga ben på dig där, då kanske vi har varit skyldiga till att du fick stå upp i dryga timmen här.
Mm, och därav inga frågor om Sirius-matchen, ska väl sägas. För vi står och spelar in nu 6 september. På en onsdag blir det. Så då vet ni det.
Mm.
Vart ska man börja någonstans? Kanske den här säsongen då? Vi konstaterar det att målmässigt så har du tangerat din näst bästa säsong.
Ja.
Vad säger du om säsongen hittills? Både för egen del och för Giffarna?
Ja, vad ska man säga? Det är klart att vi skulle vilja ha haft fler poäng och inte varit indragen i botten. Det gick vi ut med innan säsongen också, att vi hade som målsättning att hamna högre upp och ta fler poäng. Och ja, vi har väl jobbat med vårt spel hela säsongen, vad som behöver förbättras. Vissa matcher hade vi ju en fantastisk defensiv och då skapade vi för lite och behövde jobba fram mer målchanser och mer mål. Och sen har det varit matcher då vi faktiskt har skapat väldigt mycket chanser, men ja, inte suttit bollen, så där har vi också behövt bli mer effektiv och så jämnare då, över längre perioder skulle vi behöva bli, för vissa delar av matcherna funkar det mesta så som vi vill spela, och vi, ja, det syns att vi dominerar matcherna och vi trycker ner motståndarna och vi kommer till chanser och det känns som att det är jäkligt stabilt, och så sen så kan det dippa lite för mycket emellanåt, och det vet vi om själva att vi behöver bli jämnare över tid.
Är det en rättvis tabellplacering tycker du, eller tycker du att ni spelmässigt förtjänar att ligga lite högre upp?
Ja, men alltså det är väl klart att det känns som vissa matcher har vi väl kanske varit förtjänt av något poäng sådär. Men samtidigt är väl det en läxa också, att det är faktiskt i straffområdena det avgörs oftast, och om vi kan sätta dit en boll och skydda vårt mål lite bättre, så hade vi vunnit de matcherna. Så att ja, det är väl en läropeng helt enkelt. Och tabellen ljuger ju inte, utan vi ligger ju där vi förtjänar för att vi har så här många poäng. Förhoppningsvis kan vi plocka tillräckligt många här nu sista 9 matcherna till att, ja, till att undvika att spela några kvalmatcher eller att åka ur. Och sen så är det någonting att bygga vidare på till nästa år. Jag tycker ändå det känns som att vi har blivit bättre på mycket under de här månaderna vi har hållit på sedan januari. Så att sen är det alltid justeringar man måste göra för att bli ännu bättre.
För egen del, jag vet, du började ju säsongen, det dröjde väl 8-9 matcher någonting innan du gjorde första målet, och nu känns det som att det har lossnat. Du bara gjort en del själv och spelat fram till andra, och vi har lyft dig i podden flera gånger att vi tycker att du verkligen går i bräschen och visar det liksom ute på planen. Så här, hur ser du på din egen säsong?
Ja, alltså det känns väl uppdelat i två egentligen. Det var väl ett misslyckande ur personligt plan på våren. Det blev inte som jag hade hoppats. Jag hade gått och längtat jävligt länge till premiären och skulle spela den matchen, men hamna på BB med tudelade känslor. Det kan jag väl ha dåligt samvete över idag, att jag inte uppskattade att få mitt andra barn lika mycket som jag gjorde när jag fick mitt första, för att jag gick och tänkte på en hemmapremiär mot AFC och ja, hamnade utanför då för att vi vinner, och sen så var det någon liten skada som ställde till det, så att jag var ju utanför laget helt enkelt, och det är klart att det är svårt att hitta rytmen och göra de poäng man vill och spela på det sättet man vill. Samtidigt så hade jag en dialog med Joel och Ferran om saker som de ville att jag skulle bli bättre på för att närma mig startelvan då, så att säga, och pratade om de delarna och jag tror att de tycker att jag tog till mig det och verkligen jobbade med de bitarna. Och sen efter sommaren så gick jag i alla fall in med inställningen att nu var det som en ny säsong och att jag skulle ge mig fan på att bli startspelare och få spela. Och sen är det kul att jag lossnar lite poängmässigt på slutet. Det är ändå det man vill bidra med som anfallare. Så ja, senaste matchen är jag väl nöjd med. Sen vill man ju inte vara helt nöjd, för jag vill ju hela tiden göra bättre, men jag tycker att jag har gjort bra prestationer på slut.
Vilka delar? Ja, precis.
Vad var det för delar som man ville att du skulle slipa på?
Dels var det att jag skulle bli bättre att attackera boxen helt enkelt. I och med att vi gick över till att spela med en anfallare så blir det ju mer tydligt att hålla sig centralt och verkligen vara i boxen så ofta som möjligt. Jag jobbar stenhårt med. Sen var det att jobba ännu mer på pressspelet. Hitta ännu fler lägen och pressa. Där jag kunde uppleva att det var svårt för mig att visa det på våren. När jag får kortare inhopp på kanske 20-25 minuter. Då laget oftast kändes baktung och trött, så var det svårt för mig att leta de signalerna själv. Så där hade vi väl en diskussion till alltså hur vi såg på det, men han tyckte att jag i alla fall kunde komma in då och leta presslägen oftare för att liksom ge signaler till laget. Så att det har jag också jobbat med då, att hitta de lägen oftare. Och sen var det djupledsspelet, att se till att hota ännu mer djupled och ge oss den dimensionen typ.
Vad tycker du om förändring? För du är inne på den, att det var ju två anfallare som det var tänkt att spela med i grunden i en 3-5-2-uppställning, och första matcherna på våren såg det ut så. Sen ställde ni om efter att ha åkt på mycket kontringar och sådär. Hur har den förändringen påverkat dig, och vad tycker du om den?
Men jag är nöjd med hur vi formerar laget nu. Sen har vi pratat om att vi måste få upp lite mer gubbar i vissa lägen, och att kanske jag värderar situationerna lite bättre när folk måste komma ner och hjälpa till för att lösa press, kontra att vi litar på dem vi har där bak till att lösa pressen, så att vi kan ha mer folk nära mig. Speciellt om det är så att man måste sätta en längre boll, så är det skönt att känna att man har någon gubbar runt sig så att man kan ha ett enkelt alternativ att sätta ner den på. Så ja, för min del så har jag inte ens tänkt på det gamla sättet vi startade säsongen med, utan jag tror på det vi gör nu, och som sagt, sen är det små justeringar som vi ska göra som ska göra oss ännu bättre som lag, men det jobbar vi med jättehårt, så att förhoppningsvis kommer det bli bättre och bättre.
Har de använt dig centralt hela tiden, eller har du någon gång förpassats ut till en av de här kantpositionerna? För det vet jag, tidigare i karriären så hamnade du en del på kanten när du var yngre och spelade i Giffen och sådär. Ja. Det
var inte så populärt?
Nej, det tyckte du inte om.
Nej, jag brottades ju med det där väldigt mycket i tidiga år. Men här verkar det väl vara så att jag bara har en position, så att säga. Även fast jag sa det till Joel under tiden jag var på bänken, när jag kände att jag var för bra för att vara på bänken, för att det gick jävligt bra under en period i både U21 och på träningarna, att sätta mig vart fan som helst, bara jag får spela typ. Så då skulle jag lika gärna kunna gått in och kört ytter eller ytterback eller mittback eller vad som helst, bara för att få spela. Men nu tror jag väl att det är ganska tydligt att jag jobbar stenhårt med det jag ska göra som nia, och försöker utveckla det så mycket som möjligt.
Prata om Joel Cedigen där. Hur är relationen med honom? Du pratade om den ganska tidigt när du kom också och gjorde testträningar, eller vad man ska kalla dem, i vintras. Så att det kändes bra. Och du känner ju Joel sen tidigare.
Ja. Jo, jag känner ju sen tidigare. Men det var ju ändå så pass många år sedan. Och då var det ändå så att man var spelare båda två. Så att det är ju klart att det blir annorlunda första mötet som spelare kontra ledare. Så. Men ja, men det kändes väl som klick direkt från min sida i alla fall, att det var lite för bra för att vara sant, att jag får komma hem till Sundsvall och tycka att det är jävligt kul att vara med på första träningen där, och sen hittade jag dessutom en tränare som kan stå och prata med mig och lyssna på mig, och som jag kan lyssna på, och det har jag ju inte varit bortskämd med tidigare i karriären, så att den känslan är väl fortfarande precis lika bra. Att jag gillar klimatet vi har i föreningen, i våran grupp.
Förklara lite vad det är som är viktigt för dig då, för just det där med i dialogen med tränaren och hur du vill att det ska vara i en grupp, och vad man ska få ta för plats och möjligheter till att göra sin röst hörd och sådär.
Men alltså som spelare så har man ju sin bild av hur det fungerar i sin position och i matcher och hur man vill ha bollar och hur man vill att sina medspelare runt omkring ska röra sig. Allt sånt, det tror jag att alla spelare, olika positioner, olika åldrar har en bild av. Och då tror jag att det är viktigt att man får uttrycka det också. Och att en ledare kan ta det på det sättet att ja, men så här känner jag. Och så får han bolla tillbaka hur de ser på det. Och så hittar man liksom rätt för båda då. Eller alltså att det självklart är det tränaren och ledaren som bestämmer hur vi ska spela och vad spelaren ska göra, men att man ändå lyssnar på varandra. Så vill jag väl ha det. För att jag tycker och tänker rätt mycket och då vill jag väl bara att man ska bli hörd.
Har du saknat det mycket under karriären i övrigt? Från ledarhåll alltså?
Ja, kanske
inte. Nämnt tidigare, om man tar när du, var det David Wilson som var tränare när du först kom upp i Giffarna?
Ja.
För jag vet att du har nämnt honom och hans ledarstil som att han, det var väl inte din ord, det här är mina, men att han nästan kvävde spelarna lite grann, att sådana som Mikael Lustig och...
Har jag nämnt det? Fan, jag trodde att det var någonting som jag bara hade sagt till, alltså, typ nära vänner och sådär, alltså...
Ja, det har du sagt i ett officiellt sammanhang som jag inte tänker ge någon extra reklam nu.
Men, kan det vara en annan podd?
Men att spelare som Mikael Lustig och Tobias Eriksson ryggade tillbaka lite, och att han hade en hård ledarstil, och att du själv var lite rädd och kom upp sen engelsk tränare, och det var ett hårt klimat.
Ja, alltså det där var ju mitt egentligen första riktiga året Tipselit på något sätt. Det var ju liksom, jag gick ju med ett år äldre, men det var då vi blev stommen i Tipselit, alltså 88-kullen som jag gick tillsammans med, då. Vi hade något jävligt roligt på gång hela Nordic och sådär, och såg fram emot det. Och sen helt plötsligt så var det en intern match och så gick det bra för mig, och så skulle jag börja köra med A-laget. Och jag tror inte att, alltså dels var jag väl inte riktigt där alltså ville jag det, eller tyckte att det var roligare i juniorlaget. Och sen när man kom upp och liksom fick avhyvlingar till höger och vänster för att man missade en passning, och då, som, så som jag är som spelare, då vill man ju våga ta risker och liksom ha bollen och utmana, och det var inte kul då att träna där. Så att, och då gick det väl så långt till slut att jag kände, jag vet inte fan vad exakt vad det var som hände, men jag ville ju inte gå dit. Och då jag slutade gå på A-lagsträningarna, tror jag, och sa att jag kör med Tipselit. Och sen började jag gå omvägar för att inte möta David på arenan, för att jag kunde inte se han i ögonen då riktigt. Och det tror jag syntes på, ja men på spelare som Tobbe och Lustig då, som när Mika tog över och släppte det fritt, så var ju de överlägsen i den där serien. De ägde ju hela högerkanten, och det var väl för att de blev fria helt enkelt att få spela och inte livrädd för att göra misstag.
Ja, var det flera i Giffarna som kände som du trodde, eller?
Jag tror att det blev en krock mellan den engelska kulturen och unga svenska spelare. Tobbe och Lustig var ju rätt ung då också. Det kanske var lättare för äldre, och de som kom från England, vi hade ju några där, de var ju van vid det klimatet. Alltså, de kan väl ta en sån, men när man kommer upp genom de svenska leden, så är man ju van vid att det är en god stämning, och ja, det är inte så jäkla mycket skrik och skäll när man missar något. Och det kunde väl, ja, det kunde ha varit problemet då faktiskt.
Vi har ju pratat om David Wilson tidigare i podden, och Rolle Engström, tidigare sportchefen, har ju kommit med inspel om hans duster med Wilson. Var ju en speciell karaktär, minst sagt.
Han hade ju en speciell, för att inte säga engelsk, relation till media också, att det skulle inte göras så mycket media då när han var tränare i Giffarna.
Nej, jag minns en kollega på Dagbladet som ringde honom om det var efter klockan 6 en vardag, och då var han inte så nöjd.
Han skulle sköta alla kontakter. Ja. Skulle man prata med till exempel Linus Alenius, då fick man ringa David Wilson först.
Jag tror det var så, och sen när man väl ringde honom då, så var det efter klockan 18 tror jag, vid middagstid, så fick han till svar, "Do you respect working day?" Det var för sent att ringa efter klockan 18. Så att det var lite speciellt. Och man har hört stories om att man skulle ha en viss färg på skorna och det ena och det andra. Så att, ja, en karaktär. Men vad minns du annars då från att bli uppflyttad till A-laget? För du var ju en liksom hypad talang tidigt. Och ja, vägen kändes väl rätt utstakad ändå, att du skulle upp och spela i GIF Sundsvalls A-lag.
Ja, alltså jag minns ju tillbaks på just 2006 där i Tipselit som ett helt fantastiskt år. Det är nog ett av dem, alltså, det är bara fina minnen från hela det året. Det var så jäkla kul att spela, och det var så många som jag tyckte var duktiga i den kullen.
Vilka hade ni då?
Ja, alltså Per Nyman var ju härifrån, och så sen så var det väl de två som fick känna på det också då, året efter, var ju Carlos Mancuso och Henke Westberg. Det var väl egentligen vi fyra som fick köra heltid med A-laget året efter. Men sen slarvades det bort lite. Men ja, men då blev det mer naturligt. Efter det året så det hade gått så pass bra i Tipselit, och speciellt på hösten gjorde massa mål, och det kändes som att jag blev mer redo. Alltså det kändes naturligare på något sätt att ta steget upp då. Och så hade det nog att göra med att Mika också tog över. Det var liksom en trevligare stämning av lag, och jag fick ju göra två korta inhopp då i Superettan 06, och efter det. Och jag kände att det funkade. Jag fick kanske 20 minuter och kände ändå att ja, men det här är väl inte helt omöjligt. Så då blev det naturligare då att sikta på A-laget året efter.
Jag läste en gammal artikel. Jag har ju i vanlig ordning grävt i arkiven, och det kan vi ju återkomma till sen. Men det var en artikel där Mika Sankala sa att du hade en vanvettig potential. Det är ändå ett starkt citat.
Ja, det får man säga. Fina ord.
Ja.
Annars då? Så du hoppade ju runt ganska mycket med, är det IFK Sundsvall som är moderklubben?
Ja.
Och sen har varit i Sund och Kuben och Giffarna. Hur är det med klubbhjärta så där? Är det någon klubb som ligger närmare hjärtat? Du har pratat gott om Hammarby också senare i karriären.
Ja, men alltså IFK Sundsvall är moderklubben. Alltså på något sätt känner man väl med alla föreningar i distriktet, för att de flesta blöder ju, känns det som. Så att egentligen vill jag väl bara, alltså, väl till alla medelpadsföreningar, och speciellt de som jag varit i. Men det blev ett år i Sund och ett år i Kuben. Men det var ju också för att hela vårt lag i Kuben slogs ihop med GIF. Så att ja, jag har ju varit längst i GIFarna, och så som det känns nu så. Ja, i och med att jag är i föreningen och så, och det är elitföreningen i den här staden, så vill jag väl Mest för dem såklart. Alltså.
Mm. Men det har inte alltid varit solklart just med återkomst och så, om vi pratar giffarna. När du lämnade var det lite känsligt. Och ingen klockren relation just då.
Nej, det blev ju ett konstigt avslut. Lite blev det ju. Det minns säkert du också som jobbade kring det här. Att
absolut.
Det var, ja, men det var lite oklart egentligen vad det var som hände för folk utifrån. Och jag tror att det florerade mycket skitsnack också.
Hur minns du tillbaka på det?
Jag minns tillbaka på det som så att 2008 i Allsvenskan så kände jag att jag gick från att vara just en kantspelare på våren till att faktiskt efter sommaren få höra från Perior att du är en av forwardsarna som jag kommer spela med. Det spelar ingen roll om du gör några dåliga matcher, du är den som jag kommer spela med. Och då var det ju med Hannes. Och då kändes det som att, ja men shit, vad roligt. Och jag tyckte trots att vi åkte ur att jag var en av dem som faktiskt gjorde riktigt bra matcher den hösten. Och då var jag ju 19 år och ja, jämför mig såklart med dem i min åldersgrupp i andra lag. För jag fick ju vara med i, ja, men dels juniorlandslaget men även någon U21-landskamp. Där någonstans kände väl jag, för då hade jag ett år kvar på kontraktet. Jag hade ju signat 2007 ett treårskontrakt och då hade jag ju fått en lön som, ja, men som var baserat på att jag var från juniorlaget liksom. Nu kände jag att jag hade ett år kvar på kontraktet. Jag är ung, jag har gjort 28 matcher i Allsvenskan. Det här är ju en situation som giffarna borde vara ganska angelägna till att, ja, men binda upp mig och visa att fan, det vill vi satsa på. Vi vill höja din lön, si och så mycket, för att eventuellt så kommer vi kunna sälja dig en vacker dag och tjäna pengar. Så såg jag på det. Sen minns jag att jag sa efter vi åkte ut där mot Malmö borta att ja, nu har man fått känt på allsvenskt spel, så det skulle väl såklart vara kul att få fortsätta. Att, ja, men det var väl lite surt att åka ner. Men när vi kom till januari så har man ju kommit tillbaka med ny energi och tänker att jag ska bli en spelare i Superettan som kan hjälpa till giffarna och gå upp. Och då var väl problemet att det aldrig liksom kom några signaler från Giffers att de ville förlänga med mig. Jag fick inget kontraktsförslag och det är väl här våra bilder går isär lite grann, för att de tyckte att vi hade en dialog, men vi hade ingen dialog överhuvudtaget. Sen kom det väl ut typ i april tror jag, när premiären hade varit och jag satt på bänken. Så var det ju väl någon på SDL Dagbladet som ställde frågan, vad händer med Linus Alenius? Han har ett kontrakt som går ut och han har inte fått några förslag och det låter på han som att han inte, ja, som att han inte kommer vara kvar. Och jag tror att det var 5 minuter efter den tidningen kom ut så helt plötsligt så hade min agent fått ett förslag. Och då kändes så här, jaha, ja. Och då skyllde de på att jag hade haft problem med benhinnorna på försäsongen och att
ja, det var något kring fysiken,
ja,
där.
Ja, ja, men sa, kom och titta på träningarna så får du se.
Ja, men det var ju sen. Ja, det finns mycket skit som man kan kommentera. Alltså. Men det är ju helt sjukt. För jag menar, vi spelade tillsammans året innan och han hyllade sönder mig och sa att det var att jag kunde bli bra som helst och så vidare och så vidare. Och tyckte att det var skitkul att spela med mig. Och så sen då, när han blir tränare och så som jag såg på det så tyckte jag väl att jag dominerade de flesta träningar. För att det var lite så här, då hade jag väl den attityden att ja, fuck allt. Jag kör mitt race.
Det hade ju blivit lite känsligt.
Ja, det hade ju blivit jobbigt. Och sen var det väl också det då, just det här med positionen. Att vi gick över till att spela med 4-3-3. Och jag gick upp ganska tidigt och frågade, alltså kommer jag vara central anfallare eller kommer jag vara en kantspelare? Jag vill ha svar på det, för det är en ganska viktig fråga i om jag ska förlänga eller inte. Och då kunde väl inte Åkerby ge mig klara besked i vart han såg mig, utan ville ha öppet kring det. Och så som jag var då tyckte jag väl att det var skit. Jag tyckte inte att jag skulle spela på en kant, för att jag tyckte att mina offensiva kvaliteter blev lidande av att jag skulle göra för mycket defensivt. Så det var mycket grejer som gjorde att det var egentligen för sent redan när kontraktsförslaget kom i april. För att då hade de skylt på benhinneproblem som jag alltid har på försäsongen när vi kör i Nordikhallen. Som jag såg som inget problem alls, för att när säsongen börjar, när man börjar träna på en bättre plan, då försvinner det. Och ja, det hade ju skurit sig liksom. Och de använde kontraktssituationen till att förklara varför jag inte spelade. Jag blev ju egentligen det första exemplet i Giffarna som faktiskt blev petad på grund av att jag inte förlängde kontraktet. Alltså att det blev en sån grej.
Och det blev ju en ganska stor sak senare, vet jag. Jag skrev ju om det något år efteråt när det var bland annat Aris Gura som ja, Anders Sigurdsson som du är inne på. Som, där det verkligen blev infekterat mellan klubben och spelarna. Och ja, det slutade väl med att de fick spela ändå tror jag. Men det var ganska lång period under försäsongen då som det var väldigt ja, infekterat.
Men det var väl också att när du fick kontraktförslaget att det var ett skambud i stort sett.
Ja, lite så var det väl. Och det var väl där det florerade rykten om att jag begärde fantasisummer. Men så var det ju inte. Jag tjänade 18 000 tror jag mitt första kontrakt. Och det jag ville ha var väl kanske 30 skulle jag tro. Eller 28. Någonting där, men jag menar jag tror att de ville höja den kanske till 22. Och då när man vet i en trupp hur hur det ser ut för andra spelare då som kanske sitter på bänken och de inte har någonting att tjäna på en sån spelare kontra mot en ung spelare som kommer från egna leden, det är många som har relation till mig som jag har ett värde för klubben på ett helt annat sätt, kände väl att ge mig någonting som visar att ni tror på mig och att ni vill tjäna pengar på mig i framtiden så kommer jag betala tillbaks extra mycket. Och sen just det här att de hade kunnat gjort det mycket tidigare. Så det var väl många grejer som gjorde att det sket sig helt enkelt. Utan att kasta stenar på någon. Så
var det... Var det efter det ett tag när du väl hade lämnat Giffarna? Kände du ett tag att du inte ville återvända? Eller känslorna ganska snabbt? Eller?
Jag kände mig väl lite orättvist behandlad och lite missförstådd. Alltså jag tror att jag kände av liksom vibbarna runt omkring också. Att jag har alltid liksom velat vara en bra person och en god människa. Alla som träffar mig, som pratar med mig, hoppas jag upplever det så. Men då när folk inte har träffat mig och inte har pratat med mig utan bara får höra snack runt omkring, så bildar de sig en uppfattning om mig fast det inte stämmer överhuvudtaget. Så det var väl det som gjorde att det kändes som att det var inte riktigt någon som ville ha mig här. Och så kändes det som att de började tänka så här, ja men han är inte en bra spelare och så vidare fast jag faktiskt hade gjort det jäkligt bra året innan. Och jag kom faktiskt in i ett par superettan-matcher och hjälpte laget till att vinna matcher. Och, som sagt tyckte jag att det var väldigt bra träningar jag gjorde under en lång period där också. När jag bara körde mitt eget race. Och då blev det väl naturligt sen att lämna på sommaren för att Giffarna skulle få någon krona. Och det hade liksom gått för långt för att kunna spela ut kontraktet. Liksom.
Men visst var det väl så att det levde kvar rätt länge? För jag kommer ihåg en intervju som du har gjort kring nyår tror jag var för inte allt för många år sedan. Då det liksom öppnade igen för att det kunde kanske bli Giffarna igen. Och då reagerade man ju ändå på att ja men oj då, han kan tänka sig att komma tillbaka. För innan det var ju känslan att du nog inte skulle spela med Giffarna.
Ja, jo, nej. Ja, lite så. Det har väl vuxit fram mer och mer. Samtidigt som jag har blivit äldre och kanske förstått att jag också hade en del i det. Så är det alltid. Och jag kanske var lite svårare då också. Att jag tänkte lite väl mycket bara på mitt eget perspektiv, min egen karriär. Jag ville ju flyga och testa vingarna och sådär. Så att det är klart att jag hade en stor del i det också. Och sen i och med att det gick så pass bra i Hammarby och jag fick någon sorts revansch mot att faktiskt Giffarna lät mig försvinna. Och det var ju faktiskt så att Hammarby tjänade väldigt mycket pengar på mig och som kanske hade kunnat gå till Sundsvall. Alltså lite så blev det väl ändå som att jag fick lite upprättelse och så att föreningen har ju förändrats väldigt mycket. Alltså det känns som att de har lärt sig lite av misstagen och är duktigare på att släppa fram spelare underifrån och faktiskt visa att det inte är grönare på andra sidan.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hämta spelare från andra ställen fast man faktiskt har lika bra spelare i egna led. Så.
Du känner också att du har förändrats en del, eller? För det är en intressant roll som du har nu med en av de lite äldre i laget och en, ja, men en ledartyp får man verkligen säga. Och det känns som att du är en fansens kelgris lite grann, att när du är mål så springer du ut och firar framför fansen. Och det, återigen som jag har varit inne på, det känns som att du går i bräschen och liksom tar mycket ansvar. Både på planen och säkerligen i omklädningsrum och sådär också.
Ja, det är klart att jag har förändrats mycket. Men jag har gått på lite för många nitar. Och det har väl gjort mig väldigt mycket gladare till att faktiskt spela fotboll när det är roligt. Alltså glädje, och så som jag har känt sen jag kom hem hit till Sundsvall är att det är jäkligt kul att gå till jobbet varje dag. Och då blir det andra ganska oviktigt. Det har varit skador och det har varit politik och det har varit konflikter som ju på något sätt har gjort att till slut så står jag liksom på gränsen till att, ja, vad fan, finns det någonstans jag kan spela fotboll för att någon vill att jag ska spela fotboll där, och vill jag själv, alltså tycker jag fortfarande att det är kul. Så då när jag hittar det i Sundsvall så försöker väl jag också gå in med inställningen att fan, jag måste förändra mitt sätt att se på saker också, att inte hitta felen och det negativa och fokusera på mig själv, utan hitta det positiva och försöka hjälpa alla som är i den positionen i karriären som jag var för 10 år sedan, som vill ut och flyga och som jag hoppas kunna hjälpa till att ta de stegen. Alltså bli den här äldre spelaren så som jag hade önskat att de äldre spelarna, alltså så som jag ville att det skulle vara när jag var 19-20 år.
Kan du ge exempel på det? Men jag har hört lite bakom kulisserna att, ja, men att du försöker verkligen ta det ansvaret och kanske driva på spelare när det gäller det fysiska och hur hårt man faktiskt måste jobba för att bli en professionell fotbollsspelare och sådär. Går du att lyfta några exempel på det? Vad du gör?
Jag tror att alla måste hitta sin egen väg på något sätt. Men jag kan väl önska att jag hade hittat rätt svar tidigare på vad som faktiskt gör det möjligt att spela fotboll skadefri, vad som hjälper mig till att bli bättre på planen, kanske hur man tänker när man blir petad, hur man tänker när tränaren vill att man ska spela på ett sätt som man inte vill, alltså alla de bitarna. Och kan jag vara där och peta lite i någons huvud och hjälpa till lite med allt från äta, sova, träna extra, träna på det här om du vill bli, alltså hålla dig frisk, eller så är det klart att jag försöker göra det. Alltså de som är mottaglig till det, som jag säger det till, väljer själv vad de gör med informationen, men ja, jag försöker väl göra det jag kan för att hjälpa alla spelare och hjälpa vårt lag och hjälpa föreningen till att bli bättre typ.
Vi har ju faktiskt fått en del lyssnarfrågor också. Så jag ska väl passa på att dra några. Vi har fått en från William Kielberg som anknyter lite till det här. Och han frågar dels, vad tror du är anledningen till att det inte lossnade utomlands? Och den andra delen av frågan tycker jag är intressant. Hur ser du på din potential i dagsläget? För att du är fortfarande ung. Och så vill han också passa på att tacka för att du verkligen sliter för laget i en tuff period. Hyllas de som hyllas bör.
Ja. Tack för de fina orden. Också kul att höra att jag fortfarande är ung.
Det är Oskar som helst här i poddstudion.
Ja, det känns ju sådär.
Nej, men på första frågan angående just åren utomlands så...
Du har varit inne lite på det med både skador och politik.
Ja, alltså... Det är svårt att svara på. Det... man ska ha lite tur och hitta rätt miljö, komma in i det rätt, hålla sig skadefri, vara redo för det, allt vad det innebär mentalt. Jag kände väl att jag aldrig riktigt passade in bland fotbollsspelare som alltså jag tror att jag är lite för djup som person, lite för känslostyrd och lite för, jag vill inte bara fokusera typ på klockor, bilar, brudar och spela fotboll, utan jag tycker att livet har så mycket mer. Och då är det många som har sagt i min närhet att men det kanske hade känts annorlunda om du faktiskt spelade och allting flöt på. Så hade det säkert varit att jag hade trivts bättre i fotbollsmiljön, men alla gånger man åker iväg på hotell, alla gånger man är ifrån sin familj, så är det ju faktiskt de här man ska umgås med som jag känner att jag inte har så mycket utbyte av, tyvärr. Självklart hittar man några spelare som man faktiskt klickar med och kan trivas med, men det sociala är ju helt annorlunda. Det är ju en helt annan atmosfär i utomlands än vad det är i Sverige. Alltså det vet jag att alla tycker, så är det säkert i hockey också, att man saknar omklädningsrumskänslan, att man är kompisar på ett annat sätt, att man går ut och käkar lunch tillsammans, sådana saker. Och sen så när det faktiskt kändes som att det höll på att lossna ordentligt, det var ju i Schweiz när jag var inne i en riktigt bra period. Och den ligan ska man ändå inte skoja bort, för jag spelade i ett litet lag som får möta Basel 4 gånger, som får möta Young Boys 4 gånger, som får möta St. Gallen och FC Zürich 4 gånger. Så det är bra matcher och det är ett jäkligt bra skyltfönster att synas i. Men tyvärr då så fick jag ju problem som inte gick att lösa. Alltså jag var ju runt överallt där nere som jag inte hittade någon lösning på, och då blev det ju inte kul. Så till slut kände jag att jag bara måste hem för att fixa det här. Och som tur är så kom jag i kontakt med han i Halmstad som hjälpte mig. Så att ja, det är väl många bitar. Det är klart att jag kan ligga och tänka på det emellanåt också, vad fan det är som gick fel. Men allt som jag varit med om har ju tagit mig hit idag, och jag är ganska glad ändå där jag är idag. Så vi lämnar den frågan.
Potentialen då? Och vi hade väl någon annan fråga lite om framtiden och...
Ja, det var ju dels en fråga just på det där med Italien. Om det fanns något du kände att du kunde ha gjort annorlunda. Du hade en del skador, men fanns det något annat konkret? Var det en lyssnare som frågade?
Ja, det enda jag kan ångra om jag går tillbaka till det, det är väl när jag faktiskt gjorde min match mot Fiorentina. Då jag hade fått bukt på mitt knäproblem med operationen som jag gjorde. Så för första gången egentligen sen jag lämnade Hammarby så hade jag faktiskt fixat mitt knä. Alltså jag var frisk liksom. Grejen var ju att jag hade ju inte spelat fotboll på länge och jag hade börjat träna med laget. Vi låg jävligt risigt till och det byttes tränare. Vi fick in en ny tränare som det kändes lite som att han sköt från höften. Han provade allt möjligt. Och jag hade precis typ börjat träna fullt med laget, men jag var ju osäker på knät i huvudet. Jag gick inte in i dueller axel mot axel fullt. Jag hoppade verkligen inte. Och jag tror egentligen inte att jag sköt speciellt mycket med högen heller. Utan jag spelade mitt spel fast med vänstern typ.
Framgångsrecept har i och för sig visat
sig med tanke på drömmålet mot Örebro. Det har vi kunnat gått emellanåt.
Och det var ju... då hade Tommy sagt åt dig att du skulle skjuta med vänstern.
Ja, högen har ju varit lite trasig sen jag stukade den, så... Var det någon träning där som det gick bra med vänstern, så skojar de väl om att den är bättre än högern, och det kan säkert ligga något i det. Men
kan det vara lite från att du har haft problem med höger knät sådär, att du fått jobba lite med vänster?
Nej, faktiskt tidigare. Jag hade problem med högerfoten när jag var 15-16 som gjorde att jag sköt med vänstern en hel vinter. Så jag tror att det var då jag utvecklade den foten rätt mycket. I alla fall då så var det en träning där nere i Genoa dagen innan match var det. Som det gick jävligt bra för mig. Det var ett mindre spel och jag tror att mitt lag vann med tre mål. Och jag gjorde alla mål fast med vänstern. Men det vet ju inte tränaren om, utan han ser ju att jag är jävligt het. Så lägger han in en extra träning dagen efter på matchdagen som jag tror inte att vi hade haft i vanliga fall. Så kommer han till mig innan träningen och så frågar han hur känns det? Så hinner jag ju tänka, vad fan svarar man? Jo, men det känns okej, sa jag. Och så sa han... bara okej. Okay. Och så sa han, nej men det känns bra. Tänkte att nu kommer jag få vara med i truppen. Nu kommer jag få sitta på bänken och faktiskt ett inhopp klarar jag av. Alltså 10-15 minuter, det är ju fine. Men då bara pekar han på mig och säger, du ska starta ikväll. Och det som hinner gå genom min kropp där under hela den träningen liksom innan matchen då på kvällen, det är så jäkla mycket tankar. Jag ringer till Isar och min fru och säger att jag ska starta och bara, men vad fan, jag har inte, alltså, jag har inte ens hoppat in. Alltså det här, det är liksom min första match i Serie A någonsin. Ska jag säga till tränarna att, men du, ska vi inte göra så att jag får börja på bänken, så kan jag göra något inhopp så kan jag växa in i det. Men slänga in mig i het luften direkt från en skada där jag fan knappt vet om jag är 100% i knät. Men samtidigt så är det ju det man har drömt om hela livet, och det är liksom, kanske inte ens får den där chansen sen. Så jag tänker väl att det är bara fotboll, det har man gjort hela livet, så det funkar ju. Och jag vill så jävla mycket. Jag minns att de första 2-3 minuterna så ser det nog jävligt bra ut. Jag vill jäkligt mycket. Jag kommer ut med energi och jag springer. Och sen dör ju hela systemet. Alltså benen känns som bly. Bollen känns som att den studsar ifrån mig hela tiden. Mina lungor orkar inte. Vi möter ett bra lag och de gör 1-0 på oss. Och jag har kollat på de där 45 minuterna ett par gånger efteråt. Och jag upplever det som det sämsta halvlek jag någonsin har gjort. För att jag vet vart jag egentligen ska kunna vara. Men när jag tittar på det så är det inte så dåligt. Med lite tur hade jag till och med kunnat gjort mål tidigt i matchen. Och då hade det förmodligen sett helt annorlunda ut. För även om jag gör en pissmatch och man gör ett mål så är man kvar. Men det är ju ingen bra halvlek. Och jag känner ju att jag måste byta liksom. Så jag blir utbytt i paus. Och det kan jag väl ångra, att jag skulle ha haft is i magen och sagt att fan, jag är inte redo att spela från start, utan ge mig 3-4 veckor till. För sen började jag hitta tillbaka till en form som, alltså, jag känner igen mig själv som spelare. Men problemet var ju då att jag var fast på bänken. Jag var med i truppen egentligen hela vägen fram till jul, men jag fick aldrig hoppa in. För det blev en annan anfallare som fick de chanserna. Och han gjorde någon bra match istället, och då blev han före mig i rankingen, så att säga. Så
det är också svårt att tacka nej till den chansen om man inte vet att den dyker upp.
Ja, det är som du säger också, det är väl den drömmen som man har som ung fotbollsspelare gått och burit på, att få chansen i en sån liga, och du fick den. Och att tacka nej till den då, svårt att se att någon gör det. Ja, om man överhuvudtaget kan gå på två ben. Man har gått
ett par gånger och inte fått det här förtroendet, så när man väl får chansen, då vill man inte tacka nej.
Nej, tyvärr var det väl så. Och sen när jag verkligen kände att jag på träningarna hängde med och liksom var... Jag tyckte att jag var den bästa anfallaren. Och då konkurrerade jag ändå med väldigt bra namn. Men jag tyckte att jag var bäst. Och jag tyckte att jag fick sjukt mycket cred från försvararna jag mötte. Men det blev ju politiskt då efter jul istället. Då jag väldigt tidigt sa att vill ni att jag ska vara kvar eller inte? Och de säger, ja, vi vill att du ska vara kvar. Du kommer få spela mer i vår... Och de körde det där racet, men helt plötsligt så är jag inte ens med i truppen den första matchen efter jul. Och från att ha varit med hela vägen i truppen innan jul så är jag inte med ens. Och då fattar jag att det är något lurt på gång, men återigen så frågar jag. Men de vill att jag ska vara kvar, och jag tror det hinner gå 3 matcher att jag är utanför truppen. Och jag säger till min agent och Hassan att de försöker göra någonting. De kommer ju försöka skeppa mig till Serie B när fönstret precis stänger, som de alltid gör. Och de kallar in mig där 3 dagar innan fönstret och bara trycker på att jag måste lämna till Serie B. Det finns ingen plats för dig här. Vi har Borriello och Immobile och det finns bara en plats. Så att, och du måste spela.
Det var väl också att de hade någon form av samarbetsklubb.
Ja, de hade ju mycket sånt. Alltså så är det ju alltid där nere. Och det är väl också någonting som skiljer från svensk fotboll. Att som spelare i Sverige så, när man börjar prata utlåning, då är det ett stort misslyckande. Men i Italien funkar det ju så att där vill de ju hellre att en spelare spelar 30 matcher från start och utvecklas så. Än att man kanske gör 5 matcher från start och 10 inhopp i Serie A. Här hemma som 19-åring eller 20-åring så gör man ju hellre 5 matcher i Allsvenskan från start och 10 inhopp än att man faktiskt spelar 30 matcher i Superettan och en bärande spelare. Vad som är rätt och fel, det går ju att diskutera, men det är ju många som har tagit den vägen i Italien, även italienska spelare som faktiskt blommar sent, för att de blir så pass bra spelare i Serie B så att när de kommer upp så är de redo att spela i Serie A. Och där skete sig ju då för mig och Genoa helt. För jag sa att jag ska stanna här, jag är bättre än de här, jag kommer spela. De sa, det spelar ingen roll hur bra du är, det spelar ingen roll vad du gör på träningen, du kommer inte spela, alltså du har bara ett alternativ. Och så då visste jag ju typ att oavsett vad jag gjorde det där halvåret så var jag inte med. Och det var nog perioden då jag var absolut bäst på träningen och gjorde lite samma känsla som i Giffers där när jag hamnade utanför att jag körde bara mitt race och det gick så jävla bra och jag kände bara att jag skulle få spela, men det blev aldrig av. Och sen
var det då du blev förpassad till skrubben och typ bytt om där?
Ja.
Ja, det har du ju berättat om tidigare, men det kanske du kan göra igen. Det var ju minst sagt annorlunda behandling, något som man kanske inte hört talas om i svensk fotboll. Återigen då, skillnader proffsvärlden där ute.
Ja, men det påminner ju lite om det här som Sebastian Rajal också pratade om när han var med i podden. Mm,
precis.
De här liksom taktikerna för att frysa ut spelare egentligen.
Ja, då handlade det om straffträning och sådär. Och i ditt fall var det, ja, fick lämna omklädningsrummet bland annat.
Ja, jag kom ner en morgon där och gick in i omklädningsrummet och grejerna var inte där, så kommer materialen, jävligt gullig kille, och säger du, fan, följ med här. Och liksom försöker ursäkta sig, men jag fattar ju att det inte är han. Men han öppnar någon liten dörr där det finns tre platser och där ligger mina grejer. Och säger du ska byta om här nu. Och det var väl det sista försöket egentligen att tvinga på mig att röra på mig. Men alltså det blev så här typ bara tvärtom egentligen. Jag kände, men alltså vad fan håller ni på med? Alltså tror jag bryr mig om det här? Alltså jag kom dit sist på träningarna, gick ner och bytte om med min skrubb. Sist upp på träningarna, körde som en dåre och kände att jag var en av de bästa varje träning. Och sen åkte jag hem först av alla. Och så där pågick det då de där månaderna. Tills helt plötsligt jag ska in i omklädningsrummet igen. För då hade ju svenska fönstret stängt då. För det sista var ju det här med en utlåning till Sverige som är det 31 mars om det stänger eller?
Precis, det stämmer väl bra det.
Så då efter då 31 mars då förmodligen så kommer jag ner till skrubben och då är mina grejer borta. Ja, då är de ju i stora omklädningsrum igen och då tar jag mina grejer och går och sätter mig i skrubben igen. För att jag känner att jag har varit där i 2 månader, kan jag fan fortsätta alltså.
Hur men togs då, det emot då?
Ja, men då kommer materialen och säger, ja men du fan, jag fattar vad du gör, men gå tillbaks liksom, de kommer inte gilla det. Och så, ja då bytte jag om i det stora omklädningsrum igen. Och det sjuka är att det är vardagsmat för de andra spelarna, för jag menar egentligen kan man ju tycka att någon borde säga vad fan håller ni på med, och det var en spelare som faktiskt kom till mig och frågade vad fan håller de på med, och då sa jag ja men de försöker ju tvinga mig att gå, och så sa han ja men fönstret har ju stängt, alltså vad är grejen nu, och jag bara ja men jag vet inte, alltså du får fråga direktören, och då sa han ja jag ska fan göra det, och det var faktiskt en av de nya spelarna som hade kommit den vintern, så de andra brydde sig ju inte nämnvärt egentligen.
Men Andreas Granqvist var väl där då?
Jo,
vad
ja,
sa
ja.
Han? För han känns ju ändå som, han är ju lagkapten i landslaget och sådär, och jag antar att ni
jo, men,
som svenskar hade lite
ja, det är klart att vi hängde ju varje dag och det var väl han jag surrade mest med, men vad fan ska han göra egentligen? Alltså, han är ju utländsk där också, han är inte en av italienarna. Ska han gå och säga hur fan behandlar ni Linus? Och vem fan är Linus? Alltså, jag är ju längst ner i hierarkin och Granen kanske... Han var ju startspelare, men han var ju kanske ändå inte högst upp i hierarkin. Där är ju de äldre italienarna och då kan inte han gå in och börja rota i vad fan hur de behandlar mig liksom.
Men hur är, för nu när du berättade så ja, du förklarar ju att du körde på och presterade kanske din bästa fotboll och sådär, och att liksom, det låter som att det inte var en sån tuff grej för dig, alltså svårt. Jag tänker på det, så tänker jag att man inte hade pallat det liksom, utan att man hade blivit rätt knäckt av det. Var det inte jobbigt, eller hur upplevde alltså, du det?
Jag mådde bättre det halvåret än vad jag gjorde halvåret innan i Italien. För att vi bodde 50 meter från havet, tjänade ett bra med pengar, vet att jag jobbar måndag till fredag i ett varmt land med sol, klar halv ett varje dag, kan lägga mig på beachen och så är jag ledig lördag söndag. Så du tappar ju liksom den här känslan av att jag faktiskt vill spela matcher. Alltså det går ju så pass långt att jag åker dit och tränar, och det är jävligt kul att träna fotboll, speciellt när det går bra. Och sen är jag ledig på helgen och jag har ju med mig någon alltså att bo med, alltså min sambo, min fru nu då. Hade jag varit ensam så hade det säkert varit annorlunda. Då hade jag säkert mått skit även på de lediga dagarna. Då hade man väl bara lega i soffan och sett på tv typ, men... Det kändes som att vi faktiskt fick möjlighet att göra saker istället. Det kunde komma ner folk och de visste att jag var ledig 2 dagar. Vi kunde åka på utflykter. Så,
Det blev verkligen bara ett jobb under den perioden.
Ja, det blev... Jag liksom glömde bort det roliga med att spela matcher. För att det var aldrig aktuellt. Så jag hittade... Ja, jag hittade det här med att jag är ledig på helgerna istället. Gud vad gött.
Den här operationen då som du nämnde för knät. Den gjorde du i Italien. Visst var det så att du vaknade upp när narkosen släppte och så var det inte den operationen som du trodde att det skulle vara. Det vill säga en titthålsoperation, att du fick gå med en stor skena och att det var bara några dagar före du skulle gifta dig och sådär.
Ja, Jag sa ju efter den där säsongen att jag måste göra något åt knä, jag måste operera mig. Och så, då finns det ju en specialist i Umeå på just hoppar knän, Håkan Alfredsson, som jag åkte upp och träffa. Som tittade på det och sa att ja, det har gått så pass långt att den enda utvägen är nog att operera. Och nu för tiden så gör man en titthålsoperation som det är ganska snabb rehab på. Och så förklarade han hur den operationen går till. Så ringde jag till Geno och sa att jag ville göra det, men de sa att jag ska göra den i Italien hos deras läkare i Rom. Så jag åkte ner dit och trodde att jag skulle göra det jag hade blivit presenterad i Umeå. Men där gör man det som man gjorde förr, alltså den gamla skolan. Och det är ingen titthålsoperation, utan det är ju väl en ganska stor operation där man egentligen skär sönder senan för att få den att förstå att den är trasig så att den ska läka ihop. Så man snittar den ju liksom för att visa att den här delen av din kropp är skadad, du måste läka. Så då vaknar jag upp med en jävla massa häftstift i knät och en stor skena på benet. Och så har jag polan som ringer på torsdagen och frågar, hur fan mår du liksom? För jag fattar ju att det är svensexa den helgen, i och med att det är veckan innan jag ska gifta mig. Och jag mår som en jävla skit, jag kan inte lyfta benet, jag vill ju bara åka hem. Jag säger till honom att ja, men vad fan, jag kan inte göra ett skit. Jag fattar att de vill att jag ska göra lite aktiviteter och sånt, för det tycker jag är roligt. Förmodligen fysiska grejer och så. Det skets ju. Och bröllopet blev väl också, fick sy ut byxorna enormt. Så jag får gömma ena benet på alla bröllopsfoton. Och så sen så var jag väl rädd att jag inte skulle kunna dansa riktigt som jag vill. Men det gick bra på det andra benet, så att det blev ändå lyckat. Men det var jobbiga första veckor där med skena och inte veta hur det ska bli.
Och det tog ganska lång tid också innan du var tillbaka 100% då.
Ja, det tog ju väldigt lång tid. Den är ju väldigt större än den operationen. Så egentligen efter man tar bort skenan så måste man ju bara lära sig att böja på benet, för att den är ju typ helt låst. Alltså du kanske kan böja det 70 grader, så det gäller ju att jobba upp rörlighet bara i början. Och så sen är det ju de klassiska styrkeövningarna för att få knät starkt och så vidare. Men jag är ju evigt tacksam för den operationen, för att den fixade ju knät. Och det är inte säkert att den andra hade gjort det. Jag vet ju att Mackan har ju faktiskt gjort den andra typen av operation, och han om han fick välja skulle ju han inte ha gjort den, för att den hjälpte ju inte. Så att men jag är tacksam till han läkaren i Rom på det sättet.
Det blev bra ändå. Ja.
Vi måste ju komma in på den 20 juni 2010.
Ja, det är svårt att låta bli, och vi har ju också fått lyssnarfrågor om det, såklart.
Har vi?
Det
har
ja. Varit. Jo.
Hallenius. Åh, vad bra av Linus Hallenius. Kan han skjuta den? Han gör det! Vilket mål! Linus Hallenius har gjort det snyggaste målet i Superettan den här säsongen. Och det finns ingen som kommer att slå det. Jag lovar. Det finns ingen som kommer att slå det där målet. Den prestationen han gör. Wow!
Målet mot Syrianska då, förstås.
Här har du en.
Ja, ska jag dra den då. Hur mycket uppståndelse blev det över ditt makarösa mål i Hammarby, som även blev nominerat till årets mål? Ja, det vann ju årets mål på fotbollsskalan i Sverige.
Mm.
Och så blev det tvåa i hela världen.
Puskas Award.
Mm.
Då fick du åka på den stora galan.
Under fotbolls-VM.
Jag hade önskat att jag hade kunnat fått vunnit det och lagt av som 21-åring och ha gjort världens vackraste mål.
Det var det ju värd.
Ja, men jag var ju
jag
det.
Det, var det.
Ja, men det, jo, men det var jag.
Jag tog de andra.
Men alltså, här är man ju part i målet såklart. Men, och man röstade ju såklart på Linus mål. Men det var ju snyggast.
Alla mål visades ju på galan på storbildsskärm. Och det var liksom rätt softa reaktioner på alla mål ända tills mitt kom. Då gick det liksom ett sus i publiken och liksom så här, shit. Tänkte jag så här, då slog det mig för en sekund, fan, jag tror fan jag kan vinna. Men sen kom jag på, nej, det kan jag fan inte, för då skulle de säkert ha förvarnat mig lite så att jag hade kunnat varit förberedd på någonting. Och sen kommer man på att jag bor i ett land i Sverige där förmodligen de enda som röstar på mig är de som känner mig och Hammarby fans. Det finns ju inget lag med andra fans som skulle rösta på mig. Medan de i Turkiet då trycker upp i varenda jävla tidning att rösta på allt in topp. Och det bor 80 miljoner där, och förmodligen röstar varenda jäkla turk i det där landet på sin landsman. För det är så man ser det.
Ja, där beredde de en kampanj. Det kommer ihåg att man läste kring.
Så han vann ju med typ, alltså han vann ju med 40% kanske. Och sen var jag tvåa på kanske 7-8. Och så sen hade alla liksom lägre och lägre och lägre. Men
Hade du tacktal i bröstfickan?
Nej, jag hade ju fan inte det.
Men Messi och Xavi och de andra ställde sig upp och jublade när det spelades upp. Men det var ju, det var väl alla de stora namnen var ju där. Det var ju
ja. Ja, men det var ju surrealistiskt såklart. Jag menar, jag spelade Superettan i Hammarby, jävligt glad över att faktiskt få skriva kontrakt med Genoa. Och så åker jag ner där då efter säsongen i Hammarby och håller på att rehabba på kliniken. Och så sen vet jag att 10 januari eller när fan det var så ska jag på FIFA-gala. Så jag ska gå ut och köpa kostym och klänning till Isa och flyger till Zürich då. Och så alla går ju av som vanligt, men vi ska liksom gå av och vänta där, för det ska komma en svart bil fram till flygplanet som vi ska kliva in i. Och så, ja, bagage behöver inte bry om, det kommer till bilen sen. Och så jag bara, tänkte, vad fan är det här? Och så kommer vi dit till galan och så ska alla som är nominerade samlas i ett rum. Och så, ja, men då står man där med just Ronaldo, Messi, Xavi, Iniesta, alla från att, ja, spela mot Trollhättan och så vidare och så vidare. Så det blev ju så här, fan, fotbollsvärlden är liten alltså.
Var det något sånt namn som kom fram och sa någonting som kände igen det, att det var du som gjorde målet?
Nej, det var ingen som så, men Iniesta kom fram och presenterade sig. Det verkade ju vara en trevlig kille på så sätt. Han tog alla i hand och presenterade sig. Jag fick mest kontakt med Chabalala faktiskt. Vi stod och surra lite.
Gjorde ju också drömmål i VM där.
Ja, precis. Nej, men de flesta flockades ju runt Ronaldo och Messi och ville ta bilder. Men alltså, jag har aldrig varit en sån som, alltså, jag skulle inte, om jag är där nominerad på en gala, även om jag har spelat i Hammarby och nu tillhör Genoa och är någon sorts random snubbe, så skulle jag aldrig komma och be om en selfie med dem. Då sänker jag ju mig själv liksom. Så att, nej, fick sitta där i publiken och uppleva det. Det var en häftig upplevelse. Mm.
Ja, och du ombads ju göra om det här målet. Det var väl SVT som var ute och träffade dig på...
Vi såg faktiskt det klippet här precis, ja, innan du kom. Det.
Du hade gympadojor på dig och du gjorde ganska många försök, men det var inte riktigt nära.
På plan så har det väl blivit några snygga mål i år i alla fall, så jag hoppas att det kan komma några fler. Men jag kan inte lova någonting, men jag ska försöka i alla fall.
Ingen trixare, sa Hallenius själv, och när SVTs reporter sen bad honom om en repris på klassmålet så blev det lite knivigt.
Ni får filma att det gympadojer också. Så...
Ja, men jag tyckte att det var piss det där. De kom dagen efter match när man är helt slut i benen efter träningen. Så jag bara, men du, kan du inte prova om det? Och jag ville ju inte först. Och så jag står med mina joggingskor som jag har kört kanske 15 minuter jogg. Och så det blev ju bara pannkaka av det. Men de får gärna lägga upp det så att det var... Men jag skulle säkert kunna få till någon sån träff igen om jag... om jag får ett antal försök. Men det där såg ju bara patetiskt.
Vi kanske ska försöka styra upp det här, någon träning här framöver, ja, på idrottsparken. Utan joggingskor, ja. Nu när vänstern är slipad och het.
Anders Svensson fick ju samma uppdrag när han hade gjort ett mål. Kan det ha varit 99 kanske, den volleyträffen efter hörnan, va? Han lyckades väl på första försöket.
Ja, det gjorde han.
Man har ju inte så mycket att vinna i det läget, förutom om man sätter den direkt då, och chanserna till det är ju ganska små. Annars kan det bara bli sämre.
Nej, jag minns att han gjorde det. Det har han rätt i. Men Toivonen fick väl försöka ett par gånger på sin sån här egentligen bara långskott från halva plan.
Innan
senaste matchen så visade de det. Han hade ju ändå 5 försök.
Ja, det har jag missat.
Och han sätter en, och det är ju egentligen,
det är ändå öppet mål.
Ja, exakt. Det är ett öppet mål från halva plan. Så jag tror att han kände ungefär likadant som mig. Varför ska jag göra om det? Jag har gjort det på matchen redan och det blev mål. Jag behöver liksom inte göra det igen.
Men... Nej. Hur ofta kollar du på målet?
Aldrig nu. Jag tittar nog på färskare grejer om jag vill ladda upp inför match. Alltså, det känns så sjukt länge sedan och egentligen väldigt oaktuellt. Så jag tittar hellre på i så fall någonting jag gjort bra i år eller förra året eller året innan det. Typ så.
Men jävlar vad snyggt det.
Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Clas Ohlson Kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!